Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och...
Lena Ljungdahl är också här.
Mm, vad härligt.
Mm, och då är det som det ska vara.
Ja, det är det. Det är det.
Hur mår du, Anna Ginghede?
Jag mår... Alltså, faktum är att nu när vi drog igång podden, då kände jag glädje komma till mig. Och lite mer
livslust.
Pigma. Man kan säga.
Strax, jag kan säga, innan vi tryckte på räck, då var det inte så mycket av den.
Nej, men det ska väl inte förnekas att jag har jobbat väldigt mycket sista dagarna. Så att jag är lite sliten, men ändå vid gott mod och humör.
Vigör,
som det heter.
Mm.
Och jag ser fram emot det här avsnittet jättemycket. Därför att det här är inte alls right up my alley, utan right up your alley. Och det brukar
så
bli
du ser
bra.
Så fram emot att ta en powernap på ungefär 60 minuter.
Ja, exakt.
Kan jag sticka in med en liten powernap? Jag kan väcka dig ifall jag vill att du kommer med glada tillrop.
Jag har tempurkudd och hela skiten här i baksätet. Jag kommer att spänna fast mig och slumra in. Nej, det kommer jag inte göra.
Ska vi prata om det här med att storebror, staten, får lyssna på dig precis när de vill. Mm. Och hur mycket som helst. Men först vill jag bara säga, ska vi inte skicka en hälsning till den här IGV-polisen som du träffade på jobbet?
Jo,
som var stor fan av podden.
Men det borde vi ju såklart göra. Jag var ute
det var
på...
ju någon som
så rart.
Gav sig till känna.
Så rart. Mm. Bra, Ljungdahl. Jag var ute på... Jag har varit i Stockholm och jobbat i huvudstaden några dagar.
Mm.
Och fick då äran på en brottsplats att träffa en bevakande polispatrull som också var där inlånad liksom från en annan region för att stötta när det nu är lite polisbrist här och var. Och då kröpte ju ganska snart fram att det här var en kille som gillade podden. Nu minns jag tyvärr inte hans, jag tror att han faktiskt sa vad han hette, jag kommer inte ihåg det, men det var en otroligt trevlig, lite yngre kollega. Sträck PA. Ja. Så kul. Vad glad man blir ändå.
Togs det selfies?
Nu räcker det med frågor tycker jag. Jo, det gjorde det. Det var jag ju tvungen att bjuda på. När vi var klara ska
kul.
Jag säga så hade brutit upp och insatsen var över. Det gjorde det.
Mm.
Mm.
Roligt.
Jätteroligt. Tack för det.
Är det något mer vi ska avhandla?
Sa jag att han var från Västervik?
Nej.
Det bör sägas då.
Nu gjorde du det.
Mm, Västervik eller möjligen Vimmerby. Något av det var det. Så, nu kan vi gå vidare.
Det gläds mig. Jag glädjer mig åt allt detta. Jag tänkte att det var en fin stund.
Det var en jättefin stund och jag blev jätteglad. Så var det.
Själv spenderade jag höstlovet jag hade två väldigt stor... Jag hade en början på veckan och sen hade jag ett slutet på veckan.
Ja, jo, jag vet ju det. Vet du det?
Och början på veckan så var jag och Meta och manglade PDV-utbildning i Göteborg. Vi utbildade drygt 6 000 personer på 3 dagar. Väldigt roligt också när hon skriver till mig så här: du ska ju föreläsa på eftermiddagen. Passar det för teknikerna? För de har en förkärlek för att filma och skicka upp upp film på storbilds-tv och de hänger inte riktigt med, så att du har ju en skärm som är 20x30 meter inzoomad på ditt skrev om du inte passar dig.
Åh oh, nej!
Ja, jag var ganska tydlig med min kommunikation där. Att du kan stänga av den här kameran. Jag är inte Lady Gaga.
Just
utan
det.
Ni kan titta på det vi ska prata om istället.
Men du får bara...
Och sen så har jag... Får jag bara säga, sen så... Det är en så skönt avbrott att därifrån åka ut till tomma intet ute i skärgården och stirra på horisont i 4 dagar. Så att jag har ganska mycket energi just nu.
Ja, men du har ju skickat lite kontrastbilder så att säga till mina. Som jag har sett från ett ganska trist hotellrum några dagar när jag inte har varit ute och jobbat. Men det jag tänkte fråga var, jag vet ju att det var ju flera tusen ni utbildade i förra veckan.
Ja.
Och det slog mig, alltså... Så här, i början på 90-talet då fick svenska folket lära sig vad ett bogvisir är. Några år senare fick svenska folket lära sig vad en tsunami är.
Ja.
Nu får svensken lära sig vad PDV står för, bland annat.
Ja.
Håller du med om det? Att PDV börjar bli ett liksom, ganska ändå spritt begrepp.
Absolut. Jag kör ju lite handuppräckning. Alltså, innan ni fick anmälan till den här dagen, har ni hört talas om PDV? Det är väldigt många
spännande.
Som har det.
Ja, kul.
Extremt många. Och i både bogvisir, tsunami och PDV så får man väl ändå säga, tyvärr så får människan lära sig
tyvärr.
De tre begreppen. Men så är det.
Mm.
Vi vevar på. Men nu tror jag att vi måste ge oss in på veckans ämne.
Ja, men precis. För att idag kommer svensken få lära sig begreppet preventiva tvångsåtgärder.
Torrman.
Det får jag ändå säga.
Men, och det här gör vi på förekommande anledning. Därför att 1 oktober 2023, inte särskilt många dagar och veckor sedan, så infördes en ny regel, en ny lag.
Mm.
Lagen är uppdaterad.
Mm.
Och det blev ganska mycket en snackis.
Mm.
Och jag lyssnade på debatten som kom, jag läste de idiotiska löpen, jag kikade lite i kommentarsfrågorna eller kommentarsfälten liksom och bara tänkte så här, nej Ginghede, det är nog faktiskt kanske på sin plats att sprida lite folkbildning på ämnet, för att människor verkar lite dumma i huvudet.
Men,
jag har inte kanske belägg för att de är idioter, men det mycket tyder på det.
Men vi snackar ju här inledningsvis om olika typer av begrepp som människor känner till, och jag gissar att begreppet tvångsmedel är ett sånt här begrepp som ibland florerar, som dyker upp. Och det har det gjort nu med anledning av den nya lagen, och kanske är det så att den här podden kan idag, eller det här avsnittet, kan bidra till att faktiskt upplysa om vad vi faktiskt pratar om här. Vad är tvångsmedel? Jag är inte så säker på att alla, eller min man, känner till vad det faktiskt innebär. Det låter otäckt.
Det låter otäckt, för det är ju någonting som sker med tvång.
Mm.
Men jag tycker ändå att människor verkar gå lite vilse i syfte. I vad tror ni egentligen att rättsväsendet vill, har tid, resurser och orkar med? För jag har ju hört så här, vad fan ska de lyssna på mig dygnet runt hela tiden? Det här är ju snudd på allmän övervakning och alla hela tiden. Och då tänker jag så här, lugn nu Kakan. Ta det nu och andas. Andas in, andas ut. Så tar vi det från början. Det är ju saker som inskränker våra fri- och rättigheter. Men kanske att det är behövligt. Vi får väl se vad ni tycker. Ni får ta en eget beslut när podden är slut. Men oftast är det bättre att ta beslut när man har ett lite köttigare beslutsunderlag. Och det är det vi ska ge er idag.
Definitivt. Men du, kan du inte lotsa oss igenom, göra en liten recap på hemliga tvångsmedel, Lena?
Ja, vi har ju varit inne på dem förut, men för att vi ska kunna stå på en bra kuliss det här avsnittet så kör en kort recap. Tvångsmedel generellt, vi kan säga så här, vi är ju skyddade. Man får gå, stå, tycka, tänka, vara vad man vill. Ingen människa kan liksom pressas in i ditt hem, då kan det bli hemfridsbrott till exempel. Mm. Ingen kan flytta på det utan att du vill. Det kan bli människor och så vidare, och så vidare. Vi är liksom fredade mot det. Men polismyndigheten med flera, skulle jag säga, även tullen och för viss del även ordningsvakter, säkerhetspolis. Det finns några sådär som har monopol på att faktiskt överträda dina fri- och rättigheter. Mm. Och det brukar man kalla för de straffprocessuella tvångsmedlen, alltså att de som knyts till brott. Och de har vi pratat om tidigare, vi kommer säkert komma in på dem. Men det finns ju andra tvångsmedel, hemliga, om vi tänker beslag, kroppsvisitation, alltså att man muddrar dig för att leta efter en kniv eller knark eller något sånt där. Mm. Husrannsakan, att någon tar beslut om att man faktiskt går in i ditt hem fast du inte vill det och letar efter saker eller efter personer. Kroppsbesiktning, att man tvingar dig att kissa i en burk eller ta blod eller hår från din kropp, till exempel. Men så har vi också de här hemliga tvångsmedlen. Det första jag vill säga är att de är inte särskilt hemliga. Det är inget hittepå. Det finns inte hemliga tvångsmedel som du, alla människor som lyssnar, faktiskt kan läsa in er på jävligt mycket. Men det orkar inte folk.
Nej.
Utan de drar åsikter ur hatten.
Mm.
Och då tänker jag så här, kanske du bara hade kunnat öppna lagboken, bläddrat fram till rättegångsbalkens 27 kapitel. För läskunnig är vi ju de allra flesta. Där står de ju rakt upp och ner och vad som krävs för varje. Men folk orkar inte ta reda på det, utan man bara tycker att det här är förfärligt.
Ja, men när vi lever ju i någon slags faktaresistensens tid. Det gäller ju inte bara det här, det gäller ju pågående konflikter och en massa annat. Folk har inte tid, lust eller ork eller vilja att faktiskt läsa in sig på vad...
Men de har tid att tycka jättemycket.
Ja, det verkar också vara något som ligger i tiden, så att säga.
och det är en dålig kombo, tid att känna sig, ja, de har också tid att känna sig kränkta jättemycket, antingen för sin egen del eller så tar de någon annans
kränkma. Ja.
Ja. Det är fascinerande. Men jag skulle säga så här, det heter ändå hemliga tvångsmedel. Och det gör det ju av några olika anledningar. Eller kallas för det. Det är ju för att de är ju hemliga för den som utsätts för dem. Det faller lite på sakens rimlighet. Om jag skulle vilja ha telefonavlyssning på dig, Anna Inghede, så säger jag till dig att från med tisdag klockan 10:50 så kommer jag lyssna på din telefon.
Ja,
då kan jag lika gärna skita i det.
Kontraproduktivt på något vis.
Så att de är ju hemliga för den som utsätts för det. Och det som också är hemligt och som jag aldrig någonsin, ni kan koppla upp mig till ett bilbatteri. Jag kommer aldrig någonsin avslöja hur det går till. Alltså hur man gör telefonavlyssning eller hur man monterar teknik och så. Därför att det ska ingen veta.
Absolut,
det är polisens metodik och den är man rädd om och det ska man vara. Och det är inte för alla och en var. Men det som finns kommer vi att prata om i den här podden. Och då finns det några tvångsmedel, hemliga, som jag tänker bara repetera lite snabbt.
Mm.
Telefonavlyssning, det är lätt att förstå. Det är ju alltså att man avlyssnar kommunikation som går elektroniskt. Rent krast så hör jag telefonsamtal, kan läsa mejl, se överföring av datafiler. Man kikar på kommunikation som överförs elektroniskt mellan en eller två eller flera personer.
Mm.
Det kallas också för HAK.
Mm.
Sen har vi HÖKen som är hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Och då kan man få reda på att ett samtal har räckt rum och vilka klockslag och vilka som har talat i telefon, men inte exakt vad som sägs. Just det är lite skillnad. Uh-huh. Det är lite mindre integritetskränkande. Att jag vet att Anna skickade klockan 12:50 ett sms till sin man.
Mm.
Jag vet att det är de två och att sms har gått, men för att jag ska få läsa smset och liksom se själva informationen, då krävs det då telefonavlyssning.
Just
för att få hela informationen.
Mm.
Och sen har vi kameraövervakning. Och då ska vi inte blanda ihop det med den här allmänna, om ni ser kameror på bussar, tunnelbanor, torg, i köpcentrum. Det är ju mer en allmän kameraövervakning och det är ett annat typ av tillstånd. Utan det här är att en person övervakas med kameror eller fjärrstyrda tv-kameror Man kan smygfilma en plats där den misstänkte kan antas dyka upp eller ett brott, där ett brott har begåtts. Till exempel man monterar en kamera mot en persons adress och arbete, så kan man följa den här personens förehavande.
Mm.
Och här är det väldigt viktigt, och jag har sett när man då vill ha tillstånd att göra det här, det är väldigt noga. Vad tar den här kameravinkeln upp för att tredje person inte ska bli drabbad? Man ska inte se grannen och fastigheten bredvid, utan det är just den personen som tvångsmedlet avser som också ska bli drabbad.
Fråga där bara.
Och sen har vi...
Ja, förlåt. Ja. Mm. Eller kör alla tvångsmedel, så kan jag ställa frågan efter.
Ja, vi har också rumsavlyssning. Och den är ju den mest integritetskränkande. Det är ju, säg att jag hör allt du säger hela tiden, därför att jag har satt en buggningsutrustning, en dold teknisk utrustning i ditt hem, i din bil. Alltså, så att jag, det hjälper inte att du är fan i att prata på telefonen, utan du får nog stoppa in en strumpa i munnen på dig själv.
Mm.
Och då ska jag säga så här, det krävs ju olika mycket för att få de här tillstånden. Och det krävs, när det är rumsavlyssning som är det mest integritetskränkande, då är det liksom högre straffvärde på brotten. Du kan ju aldrig få rumsavlyssning för att någon är misstänkt för ett snatteri.
Nej,
eller precis. En ringa misshandel, utan vi pratade om riktigt, riktigt grova brotten. Mm. Och så är det fallande skala därifrån. Nu hade du en fråga.
Ja, har jag drömt att det finns ett hemligt tvångsmedel som heter typ hemlig dataavläsning eller motsvarande?
Nej, det har du inte drömt. Det är ytterligare ett.
Okej.
Okay. Och då monterar man liksom teknik i så att man kan läsa av datorer.
Okay.
In i appar. Man liksom går in på... Det är de som är duktiga på koda som ger sig på de där grejerna. Det är när de andra fyra inte kan säga räcker till. Och det här, det är det nyaste också. Därför att tekniken går så mycket framåt så att vi har lagstiftning och tvångsmedel som inte rör på den typen av kommunikation som människor har nu, med allt från att man kommunicerar på krypterade appar till... Jag menar, man måste kunna läsa både IP-adresser och IMI. Alltså det kommer hela tiden ny teknik, och då måste... Så den där sista hemlig dataavläsning är då den senaste in i leken.
Mm.
Mm.
Ja, vilken bra recap. Nu är vi ju supernyfikna på den nya, så att säga, kråksången. Och det ser vi fram emot att få höra jättemycket om efter pausen.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Lena pratar idag om preventiva tvångsåtgärder.
Ja, det är det jag gör. Och det är ju någonting som är integritetskränkande. Det kan man inte sticka under stol med. Det är ett ingrepp, och polisen ska ha stöd i lag för att göra dem. Det är inget nytt. Det har inte försvunnit, och det verkar folk inte fatta.
Nej.
Det är inte så att polisen, om de känner för det, bara helt plötsligt kan sätta upp en kamera. Sen polispatrull ut och åker. Nej, men om vi inte skulle övervaka bussen lite grann.
Ja, det här är ju superviktigt alltså, för tydliga.
Det krävs fortfarande stöd i lag. Mm. Och när polisen har då jobbat upp vad det är de vill göra, så måste de gå till en åklagare som i första ledet liksom ska godkänna att det här är vettigt och rimligt och har den juridiska formaliteten.
Mm.
Sen måste åklagaren gå till domstolen, till rätten, som måste besluta om det. Även nu, det har inte förändrats, och det tror jag att folk verkligen behöver veta. Mm. Det är rätten som avgör om polisen ska få använda ett hemligt tvångsmedel, även i preventivt syfte. Mm.
Bra sagt, så tror jag.
Nota bene.
Ja.
Det som är nytt då, förr så var det bara säkerhetspolisen som fick använda sig av de här verktygen som jag precis har dragit. i förebyggande syfte.
Mm. Mm.
Det har polismyndigheten inte fått göra, utan polismyndigheten har behövt ha att en person är skäligen misstänkt för ett specifikt brott.
Just det.
Om Anna Ginghede är skäligen misstänkt för mord.
Mm.
Alltså, det finns konkreta omständigheter som tyder på att Anna kan ha begått det här mordet. Nu är hon skäligen misstänkt. Då har polismyndigheten kunnat använda sig av verktygen. Men säkerhetspolisen har innan också fått använda dem förebyggande syfte. Alltså när utredningen inte har kommit så långt att en person kan vara eller att en person inte är skäligen misstänkt för det här brottet, så har säkerhetspolisen ändå fått använda sig av samma hemliga tvångsmedel för att förhindra och upptäcka.
Mm.
Och då jobbar man mycket mot rikets säkerhet. Alltså för att förebygga, upptäcka och förhindra terroristbrott och spioneri, så har de fått använda hemliga tvångsmedel för förebyggande syfte.
Ja, och
nu...
Förlåt. Jag vill bara skjuta in där att det är viktigt att man förstår att det inte heller, även om det inte finns en skälig misstanke, så innebär det ju inte att beslutet är grundlöst. Utan då kanske man jobbar med underrättelsebaserad information till exempel, som man bedömer som vederhäftig och trovärdig och allt det här.
Det måste ju fortfarande finnas en misstanke om ett brott.
Mm.
Alltså det finns ju en specifik brott som man jobbar kring att utreda. Bara det att man vet inte vem av de här personerna än som är misstänkt för brottet. Utan man får använda hemliga tvångsmedel i syfte att lista ut vem av dem som skäligen kan misstänkas för brott. Jag ska dra lite exempel sen, så jag hoppas att det verkligen klarnar. Men det nya är nu då att även polismyndigheten får möjlighet att använda de hemliga tvångsmedlen mot personer som inte är misstänkta för brott, men som kan antas vara på väg att begå grova brott. Alltså man måste inte vänta till dödspatrullen har åkt ut och avrättat nästa person. Man behöver inte vänta tills det har smält och man har lyckats utrett fram till vem som skäligen misstänkt. Utan man kan faktiskt lyssna på människor preventivt. Mm. Men det finns en hel rad med kriterier som ska fortfarande vara uppfyllda. Och målet är ju att man ska komma in i planeringsfasen av en brottskedja. Till exempel när några personer har fått ett uppdrag att åka ut och döda en person. Då vill man ju slå ett fordonsstopp på vägen dit. Man vill ju inte utreda brottet när det redan har hänt.
Nej.
Man vet inte exakt vem, men man vet vem som ska dödas och man vet var. Och då kan man börja lyssna på ett kluster människor så där det finns liksom synnerliga anledningar att tro att det kommer vara någon av dem.
Mm, mm.
De kommer inte bara tråla ut så här telefonavlyssning. Vi tar alla i
Upplandsväsby idag. Ja.
Och ett annat syfte och en annan förändring, det är att brottskatalogen, hur ska jag förklara den? Mycket lagar är kopplade till vissa brott. Alltså för att få göra hemliga tvångsmedel så finns det liksom en lista. Det finns en katalog att du får det bara göra mot de här typerna av brott. Och då brukar det vara mord, spioneri, allmänfarlig ödeläggelse och sådär. Det finns inte med snatteri, ringa misshandel, ringa narkotikabrott. Därför att då ska man inte hålla på med hemliga tvångsmedel. Och den här brottskatalogen har utvidgats.
Mm, så det är flera brott då som kan bli aktuella.
Fler brott.
Mm.
Mm. Det är fortfarande i den grövre kategorin, men det är fler olika typer av brott som har hamnat i brottskatalogen. Det här gäller ju också när det är inom förundersökning. Det är samma sak. Så när man har någon som är skäligen misstänkt för ett brott, så även den brottskatalogen större. Så du får använda hemliga tvångsmedel för fler personer. Alltså för fler olika typer av brott, även om de är skäligen misstänkta.
Jag ska bara göra ett litet förtydligande där för nytillkomna lyssnare. Alltså är man skäligen misstänkt, då kommer man ju att använda sig av dessa tvångsmedel inom ramen för en förundersökning. Till skillnad då från om man jobbar förebyggande eller i syfte att jobba upp en skälig misstanke, då är det ju innan en förundersökning har inletts.
Mycket bra. Det är, ibland så tänker vi att ni vet.
Ja.
Men det är jättebra att förtydliga. Och det finns ju då krav. Alltså det ska finnas en påtaglig risk att det inom en organisation eller en grupp kommer att utövas en brottslig verksamhet som anges då i den här brottskatalogen. Det ska vara ett av de brotten. Och det kan befaras att en person som tillhör eller åtminstone verkar för den här organisationen eller grupperingen medvetet kommer att främja den verksamheten. Det är de man vill slå mot. Det är de som den här lagen har tillkommit för. Och när man ser på regeringens förarbete så säger de att den här gängkriminaliteten är systemhotande.
Mm.
Vi måste sätta in resurser för att göra det besvärligare för dem.
Och jag reagerar på att det här kravet är ju inte icke obetydligt, så att säga. Det står ju faktiskt väldigt uttryckligt vad som förutsätts. Och känner man till detta så borde oron och rädslan för att jag själv ska drabbas av detta som en vanlig svenne som går till sitt jobb och sköter sig som en god samhällsmedborgare minska.
Jag skulle också vilja säga att ni ska inte ha en övertro på resursen. Jag som då har jobbat på en sektion inom polisen där vi nästan hade uteslutande hemliga tvångsmedel i alla ärenden. Mm. Alltså jag tror inte vi hade något ärende där vi inte hade minst ett hemligt tvångsmedel. Det är så in i helvetes resurskrävande, vill jag bara säga. För att ha en telefonavlyssning på en person, då ska du ha... Jag har ju själv suttit på telefonavlyssningen och att jag inte smackar in i väggen... Fan, när du går och kissar, Anna, när du kommer tillbaka, då tittar du upp på de här sex skärmarna och bara, åh fy fan, det har bara rasat in samtal som du då inte har hört i realtid. Så då ska du efterlyssna på dem samtidigt som du trillar in nya.
Och transkribera vad som sägs.
Ja, och så kodar man hur intressant det är och är det någon som ska extra lyssna och sådär. Och sen så ska man också analysera informationen man får. Mm. Och sen ska man ju använda den, det är själva syftet. Man ska använda den för att avsätta spaningsresurser, göra andra åtgärder. Det är enormt. Jag gissar att polismyndigheten har fått omfördela resurser och kanske nyrekrytera en jävla massa resurser nu när det då man ska använda mer hemliga tvångsmedel. För det är fruktansvärt resurskrävande.
Det vet vi inga om. Nu går vi vidare.
Pass på kungen.
Pass på kungen. Men alltså för att fråga, så här, är det här en effekt av en ny regering? Är det en effekt av det förhöjda terrorhotet? Liksom, vad kommer den här efterfrågan av?
Jag skulle säga absolut. Det vi kunde se det komma, du och jag har ju kört avsnitt om Tidöavtalet. Och den nya regeringen har ju spänt sin båge rätt hårt och sagt att man har negligerat det här under alldeles för lång tid och nu sätter vi ner foten. De säger att den organiserade brottsligheten är systemhotande och att den gnager på roten till vad som är vår demokrati. Mm. Det vill säga tilliten till varandra och till institutioner. Vart är Sverige på väg? Det har aldrig varit mörkare nu. Systemkollaps. Alla de där grejerna som pågår i fikarum och kommentarstrådar runt om. Det är ju förgörande för vår demokrati. Och de då hävdar ju då att verktygslådan hittills har varit otillräcklig. Sverige är sämst i Europa när det kommer till dödligt skjutvapenvåld. Och att samhället och tekniken har utvecklats i sån hög hastighet så att man måste gå in och matcha upp det med någonting. Och sen så har det ju såklart inte hjälpt med krig, ekonomikris, terrorhot och Sverige har dåligt rykte utomlands. Det är bara spär ju på. Så här känslan av att man gör något.
Mm, mm.
Men polisen och åklagarna har ju efterfrågat här i många år. Och advokaterna har varit kritiska ungefär lika länge. Många år. Och allmänheten, man skulle vilja gå ut och göra en gallup. För att de som man läser på nätet som ojar sig över det här, det är ju mest kritiker, såklart. De som tycker att det är bra kanske inte går in och skriver av sig. Så jag skulle tycka det var kul att göra en liten så här. Vi kanske ska göra det på våra stories på Instagram. Så här, vad tycker du? Är det här rätt väg att gå eller ska vi vara superrestriktiva med den här typen av lagförändringar?
Jag tycker att man lika ofta, jag har inte siffror på detta, men jag tycker att man väldigt ofta också stöter på i sociala medier en eftersträvan eller önskan att vi ska sätta citat hårt mot hårt och ge polisen utökade befogenheter och hur ska vi komma till rätta med det här? Ja, men alltså, Jag tror nog att många också har efterlyst faktiskt lite förfinade metoder, det tror jag.
Ja, men du har rätt. Och man läser ju ofta så här, men vad fan, det är väl inga problem om du har rent mjöl i påsen.
Exakt.
Typ. Den är ju, den är ju ganska vanlig som kontring. Ja, men det är många som tycker att det verkar lite körigt med rättssäkerheten. Jag roade mig och tittade på vilka som det här har varit ute på remiss hos.
Ja, ja.
Remissinstanserna. Det är 66 stycken instanser som har haft det här på remiss. Jag bara tar några så att du ska vara med.
Ja.
Vi har, det är roligt att de står i bokstavsordning så jag tar lite här var. Men Amnesty har haft det här på remiss.
Oj.
Apple.
Uh-huh.
Att under tingsrätt, Barnombudsmannen, Brå, Civil Rights Defenders, Diskrimineringsombudsmannen känns ju rimlig, Domarnämnden och Domstolsverket. Google har haft den på remiss.
Mm. Det är klart, de involveras ju såklart,
såklart
i detta.
Vi har Integritetsskyddsmyndigheten, såklart.
Mm.
Judiska centralrådet i Sverige, Kustbevakningen. Oj. Migrationsverket, Samsung, så hovrätterna, Journalistförbundet, kyrkan, Svenska muslimer för fred. Du hör, det är väldigt många som har varit inne och haft det här på remiss. Och sen skulle jag också vilja säga att det sker ju efter kontroll. SINS, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, kör ju efter kontroll på det här. Så får jag mana till lite så här lugn och ordning? Vi som har jobbat inom rättsväsendet, vi vet ju hur... Det är inte särskilt godtyckligt. Det krävs lagstöd, det ska i flera olika instanser. Fan ta dig också om det visar sig i efterhand att du... Då får du ju kritik direkt.
Ja, och
det, tro mig, är det någon ny lag som kommer att kikas på?
Mm.
Alltså... Gav det effekt? Blev det rätt syfte? Har använts för mycket? Har använts för lite? Så är det den här lagen. Den här kommer att kontrolleras.
Ja, jag tror
och jag tycker det är bra.
Ja.
Det ska det göra. Eftersom det är ett ingrepp.
Ja, men absolut. Den är ju i visst mått kontroversiell. Det är den. Därför att den ruckar ju lite grann på våra fri- och rättigheter. Det kommer vi inte ifrån. Så det är klart att det bör åtföljas av en rigorös uppföljning och utvärdering.
Ja, alltså helst skulle det inte behövas, men vi har ju hela tiden en dragkramp mellan en effektiv brottsbekämpning och en kollektiv vinst å ena sidan. Och den andra sidan så har vi den enskilda individens vilja och önskan att vara i fred, leva i fred och göra egna val. Jag menar, när jag körde bil hem idag, då fick jag bara köra 80. Det tycker inte jag är kul. Jag har gått utbildningar för att köra 250 km i timmen och jag är duktig på det.
Mm.
Men jag måste köra 80 därför att det tas beslut. Så här, lite forskning, lite kunskap, mänskliga beteenden, det kollektiva vinsten. Nej, vi sätter 80 här. Och då är det bara att hacka i sig.
Mm.
Då är man ju dum och tror så här, men just jag vill ju ha det på ett annat sätt.
Yeah.
Ja, men det funkar inte riktigt så. Men Sverige är ju det landet av alla länder i hela världen som ligger längst ut på individskalan. Vi är så... me, myself and I i det här landet. Så såna här regler möts ju, eller lagar möts ju alltid av ett massivt motstånd. Och jag tycker att det ändå är bra därför att det ska vara restriktivt och ordning i den här delen.
Men jag utgår från att de flesta remissinstanser ändå valde att bifalla det här lagförslaget.
Mm.
Men jag tänker att det också måste ha funnits en och annan kritiker i samlingen. Du nämnde advokater, ja, till exempel.
Ja, advokatsamfundet tycker ju att den största risken är ju att de här tvångsmedlen kommer riktas mot personer som inte har med saken att göra. Och det vill man ju inte.
Nej.
Man vill ju, även om det är brottspreventivt och även om man inte själv är misstänkt, så vill man ju ligga, man vill ju ha en hög träffprocent där man faktiskt kan bygga den skäliga misstanken. Eller, lika viktigt, och det har vi varit inne på 100 gånger på den, att snabbt dementera, avfärda personer. För jag har själv spanat på människor under ganska lång tid, vilket är resurskrävande och integritetskränkande, och så visar sig sen att det var fel person. Skulle man kunna komma undan det lite snabbare och låta den personen vandra i frid med hjälp av kortare modeller, så är det bättre. Men det är ju liksom deras... Och de sa också, det här, jag tyckte det lät konstigt. Hon sa så här, ja men det kan ju drabba människor som inte har med att göra. Man kan ju till exempel höra ett samtal mellan en person och dess granne eller släktingar.
Ja, men...
Alltså det är ingen skillnad.
Nej,
mot hur det har varit tidigare.
Jag menar det. Det har man väl kunnat göra.
Om jag har telefonlyssning på dig för att du är misstänkt för ett brott.
Mm.
Om du då ringer, så kommer jag ju givetvis höra tvåvägssamtal. Jag kommer höra vad den andra svarar. Så om du bokar en ny klipptid, så kommer man ju bara koda det där samtalet som bajs. Och sen kommer man gå vidare.
Ja, men precis. Bra punkt, tycker jag.
Ingen nytt.
Eller bra remark. Alltså nej, biinformation så som, ja, men där du nämner klipptid eller tandläkartid, det är ju ingen intresserad av. Det är inte heller liksom syftet med avlyssningen och kartlägga dina orala hygienvanor, så att säga.
Nej.
Utan det är ju ett annat. Och även samtal med andra om helt ovidkommande saker. Det är ju nonsens information som kommer hanteras därefter också.
Mm. Jag vill säga en sak till som jag tror att jag glömde att säga. Mm-hmm. Annars får du stoppa mig. En ändring också. När det kommer till rumsavlyssning och kameraövervakning, har det tidigare varit så att man måste knyta det till en viss plats. Alltså, jag måste söka tillstånd för att få rumsavlyssning för ditt hem eller din bil. Eller det är liksom det är platsen som tillståndet är knutet till. Mm. Nu, ändring är att man kan knyta tillståndet till personen.
Mm-hmm.
Vilket gör att tillståndet att ha rumsavlyssning är kopplat till dig som person. Och därmed...
Jamen.
För det första så säkrar man, eller vad säger man, frigör man ju resurser att man ska springa upp till rätten varje gång. Så, vad fan, hon har ju en kontor också. Så nu är det liksom din person som man till. Det tycker jag är fullt rimligt.
Ja, jag trodde det var så sedan tidigare. Jag är lite chockat att hur det har fungerat tidigare faktiskt. Ja, nej, men
jag
det är
tycker
rimligt.
Att it goes without saying. Därför att annars så ska man ju då springa upp till rätten varje gång man har en ny plats knuten till dig. Så det är också en förbättring. Eller det är en förbättring, tycker jag. Jaha, tror att folk vill veta något mer? Ibland får vi så här frågor, hur kan man skydda sig mot det här? Och hur vet jag med avlyssnad och så vidare?
Ja, men det tror jag kan vara klokt att kanske djupa lite grann i. För det är nog det ändå. Alltså det finns ju en rädsla för den här lagförändringen i det. Att tänk om jag ändå drabbas och vad kan jag göra för att undvika det? Och liksom alla de här frågorna.
Ja. Alltså, vad man kan göra för att undvika, ja, du får väl gå tillbaka till det här samhället där du inte använder kort, telefon, dator, inte använder de här jobbiga krypterade tjänsterna som polisen ändå tittar på och så vidare. Så du får väl, vad hette han? Han som bodde med en volleyboll på nö. Wilson.
Ja, Wilson var ju kompisen.
Ja, Cast Away-filmen, Tom Hanks.
Ja, just det.
Han hade nog inte så många hemliga tvångsmedel på sig.
Vem vet vad som fanns i den där bollen?
Ja, exakt. Ja, bra, Hanna. Nej, men det går inte att höra att man har telefonavlyssning. Jag har hört det så många gånger. Det klickar.
Nej, men vad fan?
Alltså, tekniken för telefonavlyssningen, de tror ju att den är som på 1800-talet. Att en person på ditt tak med en antenn på huvudet.
Men vänta nu, om man nu överhuvudtaget tänker att jag eventuellt är avlyssnad, då måste man kanske zooma ut lite grann och fundera på varför skulle jag vara det? Om det då visar sig att jag umgås kanske med individer som eventuellt möjligen skulle kunna vara involverade i lite fishy business, så att säga. Mm. Alltså så här, ingen rök utan eld.
Nej.
Det gäller i de flesta fall faktiskt, även i de här. Och jag tror inte att de allra flesta behöver inte känna den minsta oro för detta.
Nej, det lättaste sättet att skydda sig, det är väl att inte välja den brottsliga banan. Som nummer ett,
yes.
Då har du ju minimerat risken med ungefär 99 procent.
Ja, eller umgås med kriminella.
Exakt. Jag tänkte säga, nummer två är att kanske se över sitt umgänge. Och det har inte bara med hemliga tvångsmedel att göra. Om du är en person som hänger, du kanske inte begår några brott alls, men du hänger i en kriminell miljö, du åker i bilar som ägs av människor som kriminella, då kan du vara ganska säker på att ditt namn har dykt upp i de allmänna spaningsregistren som en person i kontext. Det betyder inte att du är misstänkt för något, men så att säga, det finns ju bättre och sämre umgänge om man vill gå lite under radarn. Sen är det ingen som bestämmer vem du ska umgås med.
Nej. Och det här är ett snack som jag uppmanar alla föräldrar att ta med sina tonårsbarn också. Som inte förstår ibland varför de blir kontrollerade av polis på stan. Eller varför blev jag kontaktad hos oss. Eller... Ja, för att du kanske rör dig i fel kretsar och du har hamnat under lupp just för att du gör det och för att det kan finnas en oro för dig som befinner dig perifert till ett gäng eller till liksom individer som faktiskt inte kan sköta sig. Undvik det.
Jag fick en sån flashback till en tjej som blev så otroligt kränkt för att jag tog beslut om kroppsbesiktning på henne. Mm-hmm. Jag var ju då förundersökningsledare för att och hon skulle få pissa i en burk.
Oj.
Varför får alltid jag pissa ja, i en burk på rejfesten?
Ja.
Men bubbis, du tickar i 100 av 90 kriterier. Dessutom så visste ju inte jag, för efter hon hade pissat i burken, då avslöjade hon, då tog hon ut linser ur sina ögon och linserna var såna här storpupillinser. Mm. Så det såg ut som att hon hade, och man får ju väldigt stora pupiller av ecstasy. Och hon hade då rejvlinser, så när hon gick till rejv så stoppade hon i linser som gjorde att hon såg drogpåverkad ut. Och så sa, det kan vara en av skälen till varför du alltid får pissa. Wow. Stor pig. Wow. Ja. Nåväl. Men nu tror jag att vi stänger den lådan. Jag vet att du har en jätteviktig lista, men jag vet också att du har kikat lite på lite andra nyheter och nya verktyg,
ja,
eller?
Jo, men det har jag ju, alltså så här, jag får ju med regelbunden frekvens information om min arbetsgivare, vilket jag ju uppskattar, naturligtvis. och då,
veckobrev.
Ja, det kan man säga. Och då blev jag upplyst härom sistens om, tyckte jag, en väldigt fräsch ny lag. Det vill säga en ny lag om ökade polisiära befogenheter i gränsnära områden. Det låter i torsare dammar. Det får man ändå säga.
Ja, visst.
Ja. Men jag tror mycket på denna nya tillkomst som alltså kom i höstas, 1 augusti. Mm. Och det här innebär helt enkelt, vi ska inte djupa i detta i det här avsnittet, men det innebär alltså att polisen får ökade befogenheter att göra både kroppsvisitationer och utlänningskontroller och kamerabevaka i gränsnära områden. Det krävs till exempel inte längre en grundad misstanke med allt vad det innebär för att kontrollera en person som man misstänker befinner sig olovligen i landet. Och man får alltså kroppsvisitera något lättare, om jag får uttrycka mig så, och genomsöka fordon för att eftersöka ID-handlingar och resedokument och annat. Man får också i större utsträckning utföra kroppsvisitationer och husrannsakan för att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet. Och det här tycker jag är toppen, alltså. Det måste
jag
säga.
I det här gränsnära området alltså.
I det gränsnära området, och vi kanske ska nämna vad det kan vara. Det handlar alltså om flygplatser och hamnar med direktförbindelse avseende då godstransporter och passagerartrafik. Det kan också vara järnvägsstationer med direktförbindelse för kommersiell passagerartrafik, broar och gränsövergångsställen. Det är ju ett faktum att det kommer in stora mängder både narkotika, vapen och människor som inte ska vistas i vårt land. Och det här måste vi försöka bekämpa på något vettigt sätt. Och jag tror mycket på detta.
Jag känner två saker spontant. Ett, vi bör ha ett avsnitt om gränspolisen.
Ja.
Vi bör intervjua en gränspolis och prata om det här. Två, jag såg ett klipp. Det var i alla fall något klipp För du vet, när man åker in, när man åker till USA och kommer till JFK eller Newark, då får man ju så här right hand thumb, left hand thumb. De tar ju liksom fingeravtryck och man får svara på 6000 frågor och så vidare. Europa diskuterar det nu, om det inte ska gå att åka in i Europa utan de här identitetsmarkörerna. Japp.
Ja.
Markörerna, ja. Ja. Precis. Ja, men det följer vi med intresse. Men ett avsnitt om gränspolisen har jag skrivit upp här. Intressant.
Alltså, får jag bara nämna? Jag kan inte jag kommer att tänka på det nu. Min son älskar gränsbevakarna. Så vi har det som en veckosyssla. Vi tittar regelbundet på...
Ja, det är ett program.
Ja, det är ett program. Vi tittar på alla olika länders... Det är Australien, det är Sverige. Och så.
Ja. Australien har jag sett. Ja. Det är kul.
Det är kul.
Där är de ju ganska nitiska när de försöker föra in en tomat.
Ja, det går inte. Men jag såg häromdagen att man stoppade en äldre man i tullfiltret. Han kom i en
I Sverige?
Ja, nere i Malmö. Ja. Han kom i en jättefin bil. Han såg proper och tillräknelig ut, så att säga.
Men, som det heter.
Men det väcktes en liten misstanke om att det var någonting i lasten här. Eller någonting med honom som inte... Han var lite nervös och lite sådär. Mm. Då hittar man i kupén...
Man profilerade, jag och folk. Man gjorde det.
Ja, det gjorde man. Då hittar man alltså... Först och främst i, jag tror att det var det som liksom resulterade i att man ville gå vidare med en fördjupad undersökning. Två små bustelefoner i kupén.
Mm. Burners.
Burners. Som man inte använder till så mycket annat än att kommunicera i liksom kriminella sammanhang med. För du kan inte ens spela Snake på den där jävla luren. Den är helt värdelös. Och du kanske kan ringa. Kanske kan ringa med den i bästa fall.
Kanske.
Ja. Bak under reservdäcket så hittade man, jag kommer inte ihåg nu om det var 20 kilo eller kanske 30 kilo koffein. Det låg alltså dolt under reservdäcket. Men det var koffein. Och någonstans inne i bilen så hittade man ytterligare 20-30 kilo koffein. Och då kan man ju fundera på, vad ska man med 50 kilo koffein till?
Och nu menar du rent koffein, du menar
rent
inte
koffein.
Kaffe?
Nej. Ja.
Utblandningsämne?
Alltså, för de flesta som har varit någorlunda initierade i liksom, knarkhantering och liksom...
Ja.
Skulle ju tänka, ja men det där ska man ju stöta ut tjack med, eller...
Ja, alltså, någonting centralstimulerande.
Det finns inget legalt syfte med att köra runt med 50 kilo koffein över gränsen. Och då fick han ju frågor då, vad ska min herre göra med 50 kilo koffein? Ja.
Han bara, jag är så trött.
Jag är så trött. Nej, ja. Så här, jag har fått uppdrag, jag ska åka till Stockholm med det här. Sen ska jag ringa en person i Schweiz som ska tala om för mig var jag ska lämna koffeinet.
Ja.
Men vet du, Lena Ljungdahl? Vi har inte lagstiftning här. Det är inte förbjudet att köra vid gränsen med 50 kilo.
Nej, jag tror att problemet är att det inte är en hälsofarlig vara ens.
Nej, men...
Alltså antingen så är ju saker narkotikaklassade, det är det ju inte. Sen kan det vara liksom under läkemedelslagen eller inte.
Eller kemikalieinspektionens
Och det lindigaste regler. Är ju att man skulle kunna få det till en hälsofarlig vara. Men koffein är nog helt oreglerat.
Men är det inte bizarrt?
Jo, det är klart att det är. Men... Ursäkta mig, men från mitt skrå hade man bara, ja, absolut. In med koffeinet och gubbjäveln i bilen och sen bara på med spaningen.
Ja, I wish.
Så får han ta oss till hotellrummet. Ja,
det hade varit klokrent. Jag blev bara lite så jag kände
bara för att
jag
det inte är olagligt så betyder inte det att man inte får spana. Varsågod,
nej.
Kasta span på den där så får man ju ta dem, nypa dem i mottagarledet istället.
Jag hoppas
Någon kommer ju med den andra delen av ämnet.
Ja,
så att säga.
Jag hoppas innerligt att så skedde för jag fick nämligen angina pectoris i min tv-soffa. Och det vill jag inte vara med om.
Vagina pectoris?
Ja, just det.
Är det en bröstmuskel i muffen?
Ja, du anar inte hur smärtsamt det var för mig.
Det är obekvämt. Det hör ju vem som helst. Att ha pectoralis i vaginan.
Nej, gud. Wow. Ja. Kan vi gå vidare nu?
Ja. Har du någon till?
Har jag någon till?
Alltså nyhet. Jag tänkte du skulle ta det där med nya postlagen, för den är jag lite sugen på. Eller vill du att jag säger den?
Du kan säga den. Jag tror att du kanske kan den lite bättre än jag.
Nej, men jag tycker ändå att det är fräscht, för som en person som inom det polisiärde jobbar extremt mycket mot narkotika, och vi hade mycket samarbete med de olika postaktörerna, även tullen och så, därför att folk klickar ju hem knark på nätet.
Ja, ja, ja.
Och det görs ju ymnigt. Nu finns det då en ny postlag. Sedan januari i år så kan postaktörerna tipsa polisen om misstänkta brev och paket på ett annat sätt och en annan utsträckning än vad man tidigare gjort. Så nu har ju polisen inlett ordentliga samarbete med Postnord, och möjligheterna att förhindra narkotikahandel över nätet via brev och paket har därmed ökat, och man har då gjort många fler knarkbeslag.
Det här är jättebra också.
Också bra.
Mycket bra.
Tror jag att våra lyssnare är sjukt sugna på en liten paus. För sen blir det veckans lista.
Yes.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och den drivs ju av mig, Lena, som är före detta polis. Och då var jag spanare och höll på med sånt. Och nuvarande polisen och kriminaltekniken, Anna Jinghede.
Just det.
Det är vi två som har den.
Mm-mm.
Och Anna, du kommer avsluta det här avsnittet med en jätteviktig lista.
Mm.
Innan dess har vi lite samhällsinformation.
Ja. Yeah.
Idag den 9 november så är vi på Nyhetsmorgon.
Ja,
som vanligt.
Vi
är där var tredje vecka.
Mm.
Ryktet säger att jag kommer tvingas genomföra en kroppsvisitation på en programledare. Vi får se om...
Gud, jag hoppas det blir Steffo.
Kan inte du köra någon form av skuldkoppling? Gåshalsen på Steffo.
Gåshalsen har jag inte gjort på 10-talet år. Den får jag kanske rosta.
Hörde jag bågspämmare? Vad förvånad han skulle bli. Han landar borta i köket när Tarek står och steker falukorv.
Den såg du inte komma, Steffo, kommer jag säga, bara lite nonchalant.
Nej, hörni, följ oss på Instagram, Ljungdahl och Jinghede heter vi där. Men nu vill jag inte prata mer om det. Jag vill höra vad du har listat upp för skitviktiga saker
Annas jätteviktiga lista.
Tackar. Alltså, den här listan, den är viktig, må du tro. För nu ska du få exempel på vad du inte ska göra om du någonsin, någon gång, går i planer att lura ditt försäkringsbolag.
Oj! Det som jag hade precis tänkt göra.
Ja, alltså, när jag gjorde den här listan så slog det mig att det måste finnas orimligt stora mörkertal rörande försäkringsbedrägerier. Alltså, jag tänker på alla inbrott. När du då ska rubricera allt som du har blivit av med i ditt inbrott. Det måste adderas orimligt mycket, alltså.
Hade jag inte farmors gamla päls?
Ja, det var vinterdäck och det var...
Skidorna som egentligen var ett par Elan från 86, de blev helt plötsligt de senaste. Det är den senaste.
Det är den senaste modellen.
Fy fan.
Nej, men du, jag ska ge dig nu några exempel där det ändå har uppdagats. Detta bedrägliga beteende. Jag börjar på plats nummer 5. Och jag tror att många har hört talas om att i USA så är det populärt. Där kan man stämma varandra för allt möjligt. Och det verkar även goes without saying, så att säga, vad gäller försäkringsbedrägerier. Jag har läst orimligt många extrema exempel på detta från USA. Bland annat så skulle jag vilja introducera dig för Isabel Parker. En 78-årig farmor som satt i system att ta ut försäkringspengar. Genom att, alltså hon gillar, Isabel gillar att vara ute och röra sig i butiker och i köpcentrum och annat. Men var hon än gick, till vilken butik hon än valde för dagen så att säga, så halkade hon och slog sig.
Typiskt.
Ah, så tråkigt. Hon, hon gick under öknamnet Queen of Slip and Fall.
Förlåt, men nej, oh,
nej, men, nej men alltså, hon har hovat in så mycket försäkringsersättningar i Philadelphia, Delaware och New Jersey för att ha halkat i, håll i hatten, 49 butiker och livsmedelsbutiker, alkohol, sån här, vad heter det, liquor, vad heter det, ja men du vet, typ
Spritbutik,
tack. Hon har fått ersättning i 49 fall för att ha halkat. Sen var det ju då någon, alltså hon har fått ut $500,000 i försäkringspengar för alla dessa fallolyckor. Sen var det ju då någon smart jäkel på ett försäkringsbolag som sa, det här, jag tycker det verkar skumt. Hon har fått ut så många gånger tidigare. Det måste ju finnas övervakningskamera i den här butiken.
Men att du tog 49 gånger innan man tänkte den tanken.
Det är otroligt. Det är otroligt. Hon ställde sig i alla fall till slut inför rätta för 16 åtalspunkter rörande försäkrings...
Blev hon skadad ordentligt någon gång?
I New Jersey ska jag säga, och 20 i Philadelphia och Delaware.
Men blev hon skadad någon gång?
Oklart. Framgår inte av...
Hon kan ju inte lida av osteoporos.
Det har man ju svårt att tro. Alltså, hon är ändå 78 år, tanten. Farmor här.
Ja, otroligt.
Otroligt, ja. Så gör inte det där. Är ni gulliga? Nummer 4. Den tycker jag är vedervärdig, plats nummer 4. Alltså att lura till sig pengar från en fond som ska gå till cancerdrabbade människor. Det finns en särskild plats i helvetet för de människorna.
Dödsstraff.
Eller hur?
För dödsstraff.
Nu pratar vi alltså om en plastikkirurg i Las Vegas som heter, tror det eller ej, Shanita Flax. Som hittade då ett ganska finurligt sätt att lura till sig pengar från då ett governmental, vad heter det, ett statligt program för cancerdrabbade som gick ut på att om du som bröstcancerdrabbad kvinna skulle behöva en bröstrekonstruktionsplastik så skulle du få ersättning från staten för detta. Fullt rimligt. Shanita Flax, hon kom ju på att hon kunde ju ta betalt av sina patienter för en bröstimplantatoperation. Och samtidigt fylla i förfalskade dokument och ansöka om ersättning från staten för samma operation. Under då förevändningen att hon hade opererat patienter som hade genomgått cancerbehandling.
Nej, ja.
Men alltså, det är så sjukt. Hon dömdes till slut på 18 punkter för bedrägeri och hon dömdes att betala tillbaka $30,000 för detta.
Ja.
Alltså.
Hon borde också skämmas.
Det borde hon. Å det grövsta. Skämmes.
Fan, vad fult. Ja.
Nummer 3. Nu ska vi prata om ett svenskt bedrägeri. Jag vet ju att i spaningsverksamhet kan ingå att spana på folk som försöker lura systemet.
Absolut, det har jag gjort. Och då behöver jag varken matavbrott, kisspaus eller lön.
Nej, det förstår jag. Det här gillar du.
Jävlar alltså.
Ja.
Oj, 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 jag har dygnet runt hjälp hemma, jag har liggsår. Nej, din lilla fule fan. Du jobbar varje dag med att bära sallad i Årsta partihallar. Du har inga jävla ligg, så jag blir galen.
Ja, det är grovt alltså. Det är magstarkt.
Det är så här, 3-7, nu åker in och äter. Så helvete heller, jag ska filma den här jäveln. Ni kan åka hem.
Jag ska filma den här jäveln och hoppa studsmatta. utan ben.
Ni kan hämta min unge på dagis på vägen hem. Jag sitter här. Den här jäveln ska ner bara. Jag ska montera ner det där aset.
Du, när jag tittade på svenska exempel så upptäckte jag till min förvåning och fasa att det här är inte ovanligt i Sverige. Alltså, att förskansa sig. Nu ska vi bekanta oss med, jag tror inte jag säger hans fullständiga namn. Vi kan kalla honom Andersson, för han heter Andersson. Den rullstolsburne Trollhättebon då, Andersson, 65 år gammal, som hade assistenthjälp så gott som dygnet runt. Han behövde hjälp att vända sig i sängen, att tömma kateter, att sköta sin personliga hygien och allt det här. Men, hör och häpna, samtidigt så seglade han. Han reste till Egypten och beskådade pyramiderna. Han körde fyrhjuling och sådär. Och till slut så var det en sambo som anmälde honom för bidragsfusk.
Och, fy fan vad gött. Ja, visst. Backstabbing bitch.
Och vet du vad hon
älskarna.
Säger? Vet du vad hon säger för här? Om man kan ha samlag så kan man väl kissa själv. Det är ändå, det har ju något, så att säga.
Ay, gud. Ja. Han har precis pumpat på henne och sen ska han hasa ut och då ska hon hålla i Roffe medan han kissar.
Ja,
för att han inte klarar av det själv.
Nej, det är så dumt. Alltså, det visar sig tyvärr då att han hade fått med sig sina tidigare partners i de här bedrägliga beteendena. Så hans förra fru, som var hans personliga assistent, hon var liksom med på det här. Hon blev också åtalad och dömdes även hon till slut för grovt bidragsbrott. Och totalt så hade alltså det här paret lurat till sig nästan 6 miljoner kronor i bidrag.
Det är det jag menar. Alltså, jag älskar vårt välfärdssamhälle. Jag har inga som helst problem med att betala skatt för att det ska gå till de som har otur i livet, hamnar snett i sjuka, allt sånt där. Absolut. Mm. Det är det som det bygger på. Vi som orkar, köttar och sen så får det du behöver för att du ska komma upp och sen så förväntar jag mig att när du är uppe så börjar du liksom bidra. Men de här jävlarna som suger
ut
systemet.
Och som också bidrar till att andra inte får den hjälp de behöver. Det är ju det som man hatar. Den här flickvännen var ju rådig ändå, får man ju säga. Hon förde alltså dagbok när hon åkte då på utlandsresor med 65-åringen och när hon till slut förstod att han fablade hela systemet så gick hon ju till polisen och gjorde en anmälan och bidrog med att lämna både semesterbilder och sin dagbok till polisen. Och där så hon också, i dagboken så framgår också att Andersson lyfte våra väskor av bandet trots att de var extra tunga och vi gick i timmar bland pyramiderna.
Det låter som att han har irriterat fel dam.
Det har han gjort, definitivt. Han fick också 3 års fängelse för detta, ska sägas.
Det kan han gott ha. Jag har ju hjälpt en brittisk advokatbyrå som hade en av sina klienter boende i Sverige. Och de betalade ut stora pengar för någon form av arbetsplatsolycka och så drev han det. Så att han skulle i alla fall få jättemycket pengar varje månad av då ett företag och så gick det via en brittisk advokatbyrå. Hjälpte jag ju till. Och spanade på honom i Sverige. Jag ålade längs, för han bodde jävligt jobbigt mitt ute ingenstans i Spat på en åker. Det var svårt att liksom ställa på en bil där.
Det kan man
så att jag och en kollega, vi ålade i diket. Alltså, för att komma så pass nära så man sen kunde skicka upp en kamera. Och sen så spenderade en hel dag. Då gick han och visslade högt, inte så många meter från mig. Och så fyllde han på såna här 10 liters trädgårdsvattenkannor. Så han bar liksom 20 liter vatten åt gången. Oj. Och så gick han runt och han vattnade högt uppe och han vattnade långt ner. Och han tog lite snedsteg och så vidare. Och jag visste ju inte då vad själva För det har inte jag med att göra, alltså vad han har för sjukdom.
Nej,
eller
nej,
vad, så. Utan jag kunde bara dokumentera att idag har han, då så summerade jag, han måste ha burit 2, 4, 6, hur många liter vatten han gjorde, och så skicka in filmsnuttar och så vidare.
Mm.
De var ju nöjda efter en dag. Tack.
Direkt.
Han har inte brytit, han ligger inte i gipsvaggan. Nej. Det.
Men
det gör han inte.
Otroligt, alltså man ens ska behöva lägga resurser på sånt här trams.
Ja, men förstå vad de tjänar in pengarna, ja, och slipper betala ut, ja, det är miljoners klart. Miljoner,
ja, det är
från där.
Ja. Ja, nu ska vi till plats nummer 2. Då ska vi prata om Nicolas Di Puma, som är, eller var i vart fall, bosatt i Delaware. Som försökte spå ett mycket påhittigt, tycker jag, bedrägeri. Men hans fall blev att han var för girig. Han lämnade till sitt han lämnade till sitt försäkringsbolag en extremt detaljerad historia om en brand i sitt hus. Och det hela hade skett genom att han hade lagat mat på en vedspis, vilket låter ju helt fantastiskt bara det. Vem lagar medeltid mat på en vedspis? Ja, strunt samma. När brand då plötsligt hade utbrutit i huset. Mm. Och branden skulle sen då ha spridit sig från denna vedspis till liksom brandfängt material i närområdet. Så att det hade börjat brinna i liksom vedträn och köksinventarier och allt möjligt. Och då skulle han alltså rådigt nog ha samlat ihop det brinnande materialet som låg runt spisen i syfte att försöka släcka ner på något väldigt märkligt vis.
Mm.
Och då när han har samlat ihop i hinkar det här som brinner, då skulle han begivit sig mot hallen och slängt det här rätt ut genom dörren bara, utan att kontrollera var det skulle ha hamnat. Men det var då han förstod sen att han har slängt ut det här brinnande materialet rätt på sin fina bil, som var dessutom en convertible.
Typiskt.
Ah, det är så typiskt. Så han krävde nu alltså ersättning både för husets skador och för bilen. Men han fick inte ersättning för något av det. Istället så fick han en 5-årig villkorlig dom.
Fan vad surt.
Ja. Men plats nummer 1 tar ändå priset av märkliga försök att lura sitt försäkringsbolag. Vi ska nu bekanta oss med Yevgeni Samsonov, som kontaktade en dag sin försäkringshandläggare och uppgav att han skulle vilja söka ersättning med $20,000 för att ha förlorat sin katt något år tidigare.
Ja.
Och han refererade nu till en bilolycka som han skulle ha genomlidit, och han kunde hänvisa till att i den här olyckan så fick han $3,500 i ersättning för ryggsmärta. Men han hade ju inte anmält att han också förlorade katten i samma olycka. Och hävdade nu att katten dog i olyckan. Och nu vill jag ha ersättning för att ha förlorat livet om katten. Han erbjöds $50 som lite plåster på såren, så att säga. Men det nöjde han sig inte med, utan nu vill han gå vidare och bevisa att jo, men det här är... Det är sant alltså att det här har hänt, och ni anar inte vad det är jag har förlorat här, min käraste vän, min katt. Så han återkommer till försäkringen.
Men det är väl inte upp till husse att värdera
det, kan man tycka. Det kan man tycka, men han överklagade väl beslutet här nu om att inte få ersättning. Ja. Så han väljer nu istället att skicka flera bilder på då sin påstådda katt i livet. För att liksom verifiera att han har, jag har haft katten, han har funnits.
Ja, men
så här såg
var
han
frågan
ut.
Huruvida han hade en katt, eller var frågan huruvida en katt var värd mer än $50?
Ja, alltså de köpte väl antagligen
inte historien. De kostade 3 spänn på Blocket.
Ja, exakt.
Ja.
Det var bara det att försäkringshandläggaren bildgooglade då bilderna på katten.
Nej,
och hamnade på en Wikipedia-sida om katter.
Han snott en bild från nätet.
Ja, och påstått, här är han, min lilla, ja, min lilla.
Så ett, kissekatt. Han hade överhuvudtaget ingen katt.
Han
hade
aldrig haft en katt.
Och han krävde en enorm summa för kattskället.
Han hittade på en katt. Som han, Nej, det är så dumt bara. Lägg ner.
Det känns
bara.
Ju lite så att om man nu ska dra försäkringsbolaget vid näsan.
Ja.
Är katt rätt väg att gå?
Jag
är det
inte tror
rätt att
inte
säga
det.
Att jag har tappat en diamantring? Bara spontant.
Ja. Jo, nej men alltså. Jo, det är bättre. Om man nu
jag har ju faktiskt varit som hon, den här arga flickvännen. Jag har ju varit som henne i min ungdom.
Asså, så har du angivit?
Så blev, ja.
Har du på med angiveri?
Ja, det är absolut. I min ungdom blir jag uppringd av ett försäkringsbolag som säger så här, ja, det har ju varit inbrott i din bil. Och det visste jag att det hade varit. Bara det att bilen fanns liksom inte i min besittning just då. Och det är en annan person som har anmält. Ja, jo, men jag vet det. Så här. Jag vill bara kolla upp så här. Det saknades ju. Och sen så var det då, jag fick nämligen en iPod. Mm. De här första musikmaskinerna. Den första, då hade den inte kommit i Sverige än, utan det var en person som hade köpt en till mig i USA.
Mm,
så att jag var enormt tidig med den här stora dunken som det var. Ja, och sen blev det ju av med den här iPoden låg ju tydligen i bilen. Och vi har lite svårt att avgöra kostnaden för det finns ju liksom ingen marknad än. Nej. Och då sa jag, nej men det är jättekonstigt, för jag håller ju den i min hand. Han bara, jaha, så den var inte i bilen? Nej. Han bara, vi kanske ska gå igenom de andra sakerna som
just det.
Ser bara så.
Vad säger du om Gucci-väska, är det?
Ja, så då var det då en annan person som hade lånat min bil, haft inbrott i den och kört den en kryddning. Och då kände jag bara att, jag kan bara säga att iPoden är i min hand.
Det var bra, tycker jag.
Ja.
För det där är ett annat otänkt. Alltså, det där drabbar ju också andra försäkringstagare.
Jag drar inte in mig i det här.
Nej, får jag betala högre premie för att andra fular ut sig? Nej, usch. Exakt. Usch, sluta med det där.
Icke.
Nej, men du, det blev som vanligt ett alldeles för långt avsnitt. Men vi hoppas och tror att folk orkar sig igenom en dryg timma.
Vad är ett för långt avsnitt?
Ja, jag tror att vi fick höra någon gång i begynnelsen att 30 minuter är ett lagom långt avsnitt. Det har vi passerat för länge sedan.
Ja. Men har vi någonsin gjort
något lagom? Nej, det har vi inte gjort.
Nej. Har vi inga avsikter att börja med nu heller. Men nästa torsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi har ingen aning om vad det blir. Inte ni heller.
Nej.
Men något blir det.
Något bra kommer det att bli. Ja. Mm. Ta hand om er tills dess. Och vi hörs.
Bye bye.
Bye bye.
Podplay, en del av